Varmt välkomna till Socialdemokratins podd Under päronträdet. Idag så kommer ni att få möta en kvinna vid namn Birgitta Eriksson. Hon är författare, hon är förtroendevald och hon är socialdemokrat. Vi kommer i huvudsak att ha ett samtal kring den kvinnliga rösträtten. Välkommen Birgitta Eriksson.
Tack så jättemycket.
Du är författare, du är förtroendevald och du är socialdemokrat. Och i vårt samtal idag så ska vi prata om den kvinnliga rösträtten. Och vi ska också fördjupa oss mer i ditt författarskap. För du har skrivit mycket om kvinnliga förebilder och kvinnornas kamp och så vidare. Det är 100 år sedan nu som vi fick den allmänna och lika rösträtten och kvinnorna fick möjlighet och rätten till att rösta. Hur känns det, Birgitta, att vi firar 100-årsjubileum i år?
Ja, det känns väldigt spännande, tycker jag. Just att man fokuserar på den händelsen som ju var en stor händelse när vi fick jämställdhet på det sättet att kvinnor fick rösta och att det uppmärksammas. Ja, men det känns väl bra. Så jag hoppas liksom att det verkligen kommer att uppmärksammas nu i höst när det var första gången när kvinnorna fick rösta.
Det fanns ju många kvinnliga förebilder som jobbade i bakgrunden för att vinna gehör i dessa frågorna och få de manliga politikerna att förstå att kvinnorna också skulle ge sig möjlighet att kunna rösta. Är det någon förebild som du gärna vill lyfta fram i detta samtal?
Ja, alltså det finns ju ett antal som jag är sådär lite förtjust i. Och det är, man kan ju nämna Kata Dahlström som vår egen kvinna så att säga inom arbetarrörelsen. Hon tycker jag är en verklig förebild. Hon kämpade ju bland annat för rösträtten. Hon var ju bland de första också inom vårt parti som gjorde det. Sen en annan favorit som jag har, det är Else Ottesen Jensen som ju var syndikalist. Och som bland annat kämpar för rösträtten men även för kvinnor och preventivmedel. Det var ju ungefär samtidigt som hon drev de frågorna. Jag vet inte hur många du vill jag ska nämna.
Du ska ju nämna de som ligger där varmt om hjärtat, för att det är kanske inte alla av våra lyssnare idag som känner till dessa starka kvinnor som drev detta, och det var ju med risk också som de drev de här frågorna.
Alltså när de började driva de här frågorna så var det ju inte populärt. De fick ju mycket på huvudet och de var väldigt modiga, måste jag säga. Det är det man blir liksom imponerad utav. Att de vågade kämpa för de här sakerna. Att det var mycket de riskerade för att sticka fram hakan. Och de fick, alltså det var mycket spott och spe och de blev hånade för vad de tyckte. Och de alltså, blev ifrågasatta. Liksom, varför ska kvinnor rösta? Och hur ska det gå med familjen om kvinnorna får rösträtt? Hur ska det gå för samhället överhuvudtaget? Och är kvinnor liksom kapabla att ta ställning i sådana frågor? Så det var ju många det de fick försvara, så att säga. Jag nämnde ju Ellen Key som också var en föregångare. Hon levde ju då mellan 1849 och 1926. Och hon kämpade ju för rösträtten. Hon var ju bland de första som då ville att även arbetarrörelsen kvinnor skulle ha rösträtt. För det var ju inte självklart för alla. Men hon stred ju mycket för jämställdhet. Och även för barnens bästa. För det är det hon är känd för mycket. Hon skrev ju den barnets århundrade Den skrev hon 1900. Och där hon kämpade för barnens rättigheter i samhället. Så det hon kämpade för, som jag sa, det var jämställdhet, rösträtt och barnens rätt i samhället. Och att kvinnor skulle få lov att skilja sig till exempel. Mm. Så hon, Ellen Key, tycker jag man ska lyfta fram. Och som jag nämnde då innan, även då Kata Dahlström. Som kämpade för rösträtten inom partiet så att säga. Och hon var ju en som verkligen vågade sticka ut hakan. Och även hon fick ju mycket på huvudet för det. Att hon var med i olika demonstrationståg. Hon blev anhållen och dömd för olika saker för att hon vågade. Det var nu ska vi se om jag hittar det. Hon var med i någon demonstration, just med rösträttsdemonstrationen, där hon, det blev kravaller och hon blev anhållen och dömd för böter. Och 1909 så höll hon ett tal i Ronneby om just rösträtten. Och för det talet så blev hon dömd för smädelse av riksdagen och fick 2 månaders fängelse och 25 kronor i böter. Så det var ju väldigt kontroversiellt, den här frågan då i slutet på 1800-talet och början på 1900-talet.
Men berodde detta, Birgitta, utifrån din analys på att det fanns en rädsla från männen och samhällets sida? Eller var det bara att man liksom hade en helt annan tankegång under denna tid?
Alltså jag tror det var båda delar. För dels var ju kvinnorna mycket uppfostrade till att tänka om sig själva, att de inte hade den kapaciteten. Att det var männen som styrde och ställde, det var männen som hade makten. Och kvinnorna, att det var ingen som lyssnade på kvinnorna. Och sen fanns ju givetvis en rädsla också. Det fanns en rädsla för att från de borgerliga till exempel, om kvinnorna inom arbetarrörelsen skulle rösta. Att då var det ju väldigt många som fick lägga sin röst, och var det ett hot då mot, för makten i samhället. Så jag tror det är en kombination av rädsla och att man hade en syn på kvinnor att de inte var kapabla att ta detta ansvaret i samhället.
Hur upplever du, om du tittar tillbaks i den historiska backspegel just kring kvinnornas kamp och om den allmänna och lika rösträtten? För det handlar ju om att man skulle värva ganska många män i riksdagskammaren 1 och 2 som vi hade på den tiden att övertyga dem om detta. Hur tyckte du att partiet just hanterade kvinnornas liksom påverkan om att de skulle ställa sig bakom detta med kvinnornas rösträtt?
Ja, det var väl också lite splittrat vad männen tyckte även inom vårt parti. Det här att man ville egentligen kanske då kämpa för allmän rösträtt för männen. Alltså att det skulle bli en allmän rösträtt. För det var ju inte alla män som hade rösträtt heller på den tiden. Så jag tror att det var lite splittrat där, att det fanns båda falangerna så att säga.
För ibland så får jag en känsla, Birgitta, alltså när man läser mycket kring denna historiska epok så känns det inte som att alla liksom är heller stod vid kvinnornas sida och förstod deras vittring av att kunna vara med och påverka sin framtid och vara med och påverka vem som skulle sitta vid den politiska makten och allt detta. Mm. Utan istället så smutskastades man ganska rejält.
Jo, men det stämmer. Och det som jag sa, att var det även inom partiet så att säga. Att man inte alltid fick den stöttningen som man borde få. Och då kan jag tänka att det både var, som jag sa innan, både av rädsla och att man alltså hade den kulturen och den traditionen och den uppfattningen om vad kvinnor skulle göra och vad män skulle göra. Att det sitter ganska djupt, rotat.
Mm. Om vi bara får...
Och det var hela samhället, tänker jag, att den tanken fanns. Och det, när jag har läst om det, så de här argumenten för varför inte kvinnor skulle få rösträtt, det var ju alltså då i slutet på 1800-talet när kvinnorna hade de här stora vida kjolarna, krinolinerna, då var det ju någon borgerlig politiker som hans argument var att röstade vi in kvinnorna i riksdagen så skulle bli så, de skulle inte få plats, det skulle bli så trångt mellan gångarna på grund av att de hade de här kjolarna på sig. Så det var liksom hans argument. Så det var liksom både högt och lågt. Man hittade argument varför kvinnor inte skulle få delta i debatten och i besluten.
Mm. Helt absurt när man hör det idag.
Ja, det är helt absurt. Och man framhävde också att kvinnor skulle bli sterila om de fick rösträtt. Var det några som hade argument? Mm. Så det.
Om vi tittar...
Det var verkligen tufft för kvinnorna att sticka ut hakan och ställa de här kraven i samhället. Så det, alltså när vi har läst och skrivit om detta så blir man så imponerad och tycker att det var verkligen modiga kvinnor som riskerade mycket. Alltså både hälsa och sitt anseende i samhället. Så det är imponerande arbete som gjordes.
Ja, även riskerar de ju sin försörjning i många fall.
Ja, visst. Och jag tänker på Kata Dahlström till exempel. Hon var ju gift med en man som var alltså en högerman, så att säga. Och hon levde ju i ett sånt sammanhang. Så hennes barn hade ju inte lett i skolan till exempel, att de blev hånade. Att deras mamma var ute och agiterade runt om i Sverige. Hon reste runt i hela Sverige och agiterade för kvinnans frigörelse och rösträtt och jämställdhet. Jag vet, jag har läst när hon prenumererade på Socialdemokraterna, den tidningen. Den kunde de inte ta in den vanliga vägen, utan den fick de ta in köksvägen för att inte det skulle synas att hon prenumererade på den tidningen. Så hon, ja, det var tufft. Och Kata var ju den som den mest aktiva agitatorn inom partiet, att hon, som jag sa, åkte runt i hela landet. Hon åkte släde och hon åkte båt och hon åkte tåg och genom hela landet till de minsta byarna, så att säga. Och hon blev ju känd också, och man var lite orolig för när hon skulle komma. Så ibland fick hon inte tillstånd att hyra lokaler, utan då kunde hon stå i någon skogsbacke på någon sten och hålla sina tal och anförande. Och där kom jättemycket folk och lyssnade på henne. Och ibland så promenerade hon fram och tillbaka på landsvägen och folket stod i dikeskanterna som skulle lyssna på henne när hon inte fick lov att hyra lokaler och hålla sina anförande. Så hon hittade lösningar att föra fram sitt budskap.
Vad var det som gjorde, Birgitta, att du valde att bli en författare och skriva om arbetarrörelsens historia och dessa kvinnor och så vidare? Vad var det som var drivkraften i dig?
Alltså jag har ju alltid varit intresserad av historia. Och jag tycker att alltså historien mellan 1850 och 1950 är jättespännande. Och att vi skrev de här böckerna som vi har kallat för Vilka kvinnor, det är ju biografiböcker, med, alltså korta biografier på kvinnor. Och det var ju, från början var det Jörgen Lindemann som tog initiativ till detta. Så vi är ju tre stycken som har skrivit ihop. Det är då Jörgen Lindemann och Magdalena Bäck som också är med i partiet, båda två. Och alla vi är ju intresserade av historia och då kvinnohistoria. Så våra böcker, vi har skrivit två stycken biografiböcker och vi håller på med den tredje nu. Så när den är klar så har vi skrivit om 150 kvinnor från hela världen och i alla tider. Och vi har försökt spegla liksom alla olika vad man hållit på med. Alltså det är politiker, det är författare, konstnärer, inom idrott, vatten, vi har pirater med, vi har forskare och skådespelare. Vi försöker täcka allt liksom och alla tider och försöker få med kvinnor från hela världen som vi har velat lyfta fram. Mm. Så att de har haft en stor betydelse för historien och för kvinnors kamp. Mm. Birgitta, och både kända och okända.
Ja, jag tänker när du och Jörgen och Magdalena har suttit och gjort er research. Är det någonting som du har blivit riktigt överraskad om? Som du inte alls kände till, eller det är någonting annat där som har gjort att liksom, va? Alltså du vet den här känslan som man ibland kan få när ja. Man liksom fördjupar sig och liksom inhämtar mycket information och så.
Jag kan säga det att jag har ju lärt mig otroligt mycket på detta. Och hålla på att skriva om kvinnor. Jag kan väl nämna en kvinna som jag, alltså, jag tyckte var så häftigt. När jag upptäckte vem hon var. Hon heter då Elisabeth Gurley-Flynn. Och hon var då en kvinna från USA. Som levde då början på 1900-talet. Hon kämpade då för rösträtt och jämställdhet och så vidare. Men hon var en kvinna som försökte hjälpa Joe Hill ut ur fängelset. Mm. Joe Hill som då blev anklagad för ett mord och han var fackföreningsledare. Han kom ju från Sverige som säkert ni som lyssnar känner till. Och han blev då fängslad och blev dömd till avrättning. Och den här kvinnan Elisabeth Gurley-Flynn försökte få honom frikänd. Och hon skrev brev, de brevväxlade under tiden han satt i fängelset. Och innan han då blev avrättad så han skrev ju många kampvisor så att säga. Och en av dem heter Rebellflickan. Alltså jag har ju varit med i SSU från början och varit med i klubbgäng och stått och spelat och sjungit på torg när det var valrörelse och så vidare. Och bland annat har jag sjungit den här visan Rebellflickan. Många gånger utan att veta att hon fanns på riktigt. Att hon fanns i USA och att hon försökte då få Joe Hill ut ur fängelse, men hon lyckades ju inte. Så det var ju en häftig upplevelse att när jag förstod det här sammanhanget. Mm. Jag kan bara läsa här vad Joe Hill sa om hon. Han skrev då 1915 till henne bara några timmar innan han skulle skjutas då den 8 november 1915 så skrev han så här: du har varit en inspiration och när jag skrev Rebellflickan var du med och hjälpte mig hela tiden. Då du gav mig idén vill jag nu då jag är borta ge dig äran av den sången och se till att du får tag på några ytterligare rebellflickor som du själv och de behövs i högsta grad. Det var väl en sån liten aha-upplevelse jag fick när vi satt och jobbade med detta.
Man får rysningar när man hör det.
Ja, visst får man. Alltså det har varit massor med såna upplevelser som jag har lärt mig när vi hållit på. Mm. Så jag tittade just när vi började skriva, det var 2013, så att... att vi är ute och föreläser mycket. Mm. Vi räknar efter nu genom året har vi gjort 140 stycken föreläsningar runt om i Skåne och Blekinge.
Ja, det är ett antal.
Det är ett antal och det är också ett sätt att lära sig. För man möter, det har varit mycket på bibliotek genom ABF som vi har föreläst. Och även på PRO och för S-föreningar och att möta folk och diskutera de här frågorna, det är hur spännande som helst.
Men jag går tillbaks till detta som Joe Hill författade till Rebellflickan här, alltså att han kan ändå skriva på det sättet som han gör i den känslan av att veta sedan att jag strax ska avrättas. Det är svårt och skrivet. Jag tänker nu med den internationella kvinnodagen och kvinnornas kamp och så vidare. Ibland så känner jag som följer ganska mycket att var liksom rebellflickorna har tagit vägen. För det finns ju så mycket som man borde lyfta i dagens samhälle också nu och framöver.
Mm. Mm.
Men det är som jag säger att jag har en känsla att ganska många har blivit så passiva.
Det är klart att det finns massor av kvinnor som kämpar nu också. Men att jag tänker att alltså, nyhetsflödet och sånt är helt annorlunda nu än det var i början på 1900-talet. Att på något sätt, för jag tänker liksom att om 50 år eller om 100 år, hur beskriver vi 2020 då? Vilka lyfter vi fram? Precis som vi nu lyfter fram vissa kvinnor som var väldigt viktiga för 100 år sedan. När kampen började, både för rösträtten och när vi pratade om internationella kvinnodagen, hur den kom till så att säga.
Vad tänker du kring detta att många yngre förmågor idag, de är ju inte så bevandrade med den internationella kvinnodagen, varför denna firas, om man har liksom inte heller den kampviljan och så vidare. Hur ska vi förkova dem så de också blir en del av dem som tar vid stafettpinnen och faktiskt kan sitta om 50 år och prata om de här kvinnliga legenderna som Sverige har haft under lång tid?
Alltså jag tycker ju det är jätteviktigt att lyfta fram historien, inte att gräva ner sig i historien, men att man kan sin historia. För det här med folkbildning och sånt tycker jag är jättespännande och vill gärna hålla på med. Och jag, som du säger, så när jag pratar om det som har, de här kvinnorna som jag vill lyfta fram, så märker jag att det är väldigt många av de yngre så att säga som inte känna till de här kvinnorna.
Nej.
Så en del som jag tänker att jag kan bidra med, det är ju att jag vill att historien ska vara levande, att man ska ha med sin historia. Men sen är det ju, alltså det här med vad man engagerar sig och hur man engagerar sig är ju lite olika. Om man tittar tillbaka i tiden, om man tittar på nu. Jag kan tänka mig att det är rätt många som är engagerade i miljöfrågor till exempel. Om man nu tittar på hur Greta får en hel värld av ungdomar engagera sig i den frågan. Så visst är folk engagerade, men kanske på ett annat sätt. Men jag vill ju gärna att de här frågorna om jämställdhet och sånt också ska få en stor plats och att man ska lyfta fram det.
Om du tittar på jämställdheten och så vidare utifrån dina ögon idag, hur långt tycker du vi har kommit i den frågan? För i många hänseende så kan man ju ändå titta på att ja, vi har kommit bra långt, men där är en bit kvar.
Mm.
Och frågan är vem ska ta vid den biten som är kvar? Det finns ju inte idag den, alltså att man har applicerat att jämställdheten, det jobbar vi fram nu så vi har ett jämställt samhälle rakt igenom. Det finns liksom hela tiden så ligger den och skvalpar efter den här frågan. Hur ser du på jämställdheten idag? Vad är det vi behöver göra för att vi ska få ett samhälle som är just genuint jämställt?
Ja, men det är som du säger, speciellt om man tittar på historien tillbaka i tiden, så har det hänt mycket. Men att det finns frågor kvar att jobba med. Och jag är ju aktiv i S-kvinnor och där försöker vi ju hela tiden föra debatter. Man jobbar med motioner för lagförändringar. Försöker få med kvinnor och alltså yngre kvinnor att vara med i och jobba för de frågorna på det sättet. Och jag vet inte riktigt hur man ska få det att bli attraktiv, ännu mer attraktiv att jobba med de frågorna. Ibland kan det vara så att jag har en känsla av att folk börjar reagera nu när länder till exempel som ligger nära oss som Polen, när abortfrågan där tas upp och man inskränker på de rättigheterna som kvinnor har där, att man ändå debatten kommer igång och på något sätt får jag en känsla av att man förstår att det här som vi en gång har fattat beslut om, det är inget vi ska ta för givet. Samtidigt, precis som vi pratar om att demokratin får man signaler om att det här är ingenting vi kan ta för givet, utan vi måste hela tiden föra en kamp för detta. Och jag tänker även de frågorna kring abortfrågan som då kvinnor har drivit, att det gör ändå att debatten kommer tillbaka. Och det behövs verkligen, känner jag. Det här... Jag vet inte om det är svar på din fråga, men...
Jo, men det är det ju.
Ja.
Men jag känner liksom att det här att vi har kommit dit hän att vi tar saker för givet är det farligaste vi kan göra. Därför
ja.
En politisk ja. Process pågår hela tiden. Det finns både de som är offentliga agendor men också de som är dolda agendor. Vi måste ja. Alltid stå upp för det vi har fått. Det som våra förfäder har gett oss i deras kamp.
Ja. Och det är där jag tänker att det är viktigt att ha med sig kunskapen om historien. För det är då man förstår liksom att detta är ingenting som vi alltid har haft. Som det ibland känns som att folk som är yngre alltså på något sätt tror att det vi har nu är någonting som finns och att det alltid har funnits. Och det är där som sagt jag tänker att då är det viktigt med vår historia. Mm. Att förstå att det finns människor som har jobbat och försakat och offrat och lidit för de här frågorna. Att vi måste jobba vidare på dem och försvara dem.
I vårt samtal här så vill jag också höra, vad har du själv? Vad är din drivkraft i detta och vilka förebilder har du, Birgitta Eriksson, när det gäller kvinnor? Du har ju nämnt en del och så, men var de för dig redan givna från början eller de har kommit nu i er research på era böcker? Eller vem har du som förebild i livet?
De man hade i sin närhet så tänker jag på både på min mamma och min mormor och farmor som var starka kvinnor och som jag kunde beundra. Mm. Och sen finns det ju inom författare. Jag vet att mycket av de här åsikterna som jag har fått med mig genom åren, det har varit att jag har läst mycket. I min ungdom så läste jag mycket av arbetarförfattarna. Bland annat Moa Martinsson som blev en förebild för hur hon beskrev hur kvinnor hade det. Och så. Alltså hon var en stor förebild för mig. Mm. Och sen det vi har pratat om i min ungdom så att säga, och även så länge hon levde så var ju Anna Lindh förebild för mig. Men sen är det de här historiska som jag har valt när vi har jobbat med böckerna. För vi har ju gjort så när vi har jobbat med böckerna att vi var och en på sin kammare har kommit med förslag med vilka kvinnor vi vill ha med i böckerna. Vilka vi vill föra fram och lyfta fram. Och då har jag ju försökt få med de som jag har tyckt var häftiga kvinnor i historien. Som Rosa Parks till exempel i USA då med medborgarrättsrörelsen har ju en förebild för kampen. Mm. Både för då de svarta och ja, på kvinnor överhuvudtaget. Mm. Så det finns massor av sådana som man kan kalla för sina förebilder. Kata Dahlström som jag pratat om är en av mina favoriter också.
Är det någonting du känner så här att det där borde jag ha lyft under vårt samtal och så? Är det någonting så i slutminuterna här som du tänker att det här vill jag också flika in med? Kring författarskapet, arbetarrörelsens historia, beskrivningar och så?
Jag tänkte att jag kan berätta att vi har gjort en utställning också kring den här med rösträttskampen. Det gjorde vi i samband med de första besluten som kom kring rösträtten då. Så vi hade ju nu har haft ställt ut den då kring 2019 och även 2020. Mm. Och det har ju också varit jätteroligt. Så den har väl varit både på några bibliotek och på ABS. Och jag vet vi hade den på vårt 8 mars firande. Kommer jag inte ihåg, 2019 måste det ha varit. Så den utställningen finns ju fortfarande om man vill använda den.
Hur tänker ni om framtiden nu kring författarskapet och få ut detta? Kommer ni använda mycket av den nya digitala tekniken, till exempel YouTube eller andra kanaler, för att just få det så att många har en tillgänglighet till den historiebeskrivning som ni gör?
Nu håller vi på med den tredje biografiboken och den kommer att bli klar här under våren. Så vår förhoppning är att under hösten att vi ska kunna ta vid vid det arbetet vi gjorde tidigare. Att komma ut och berätta och föreläsa. Och går inte det så får vi väl kanske då tänka på andra alternativ. Men än så länge har vi faktiskt inte gjort det.
Det kanske kommer nya tankar i dessa tider vi lever i.
Ja, vi får se, vi får se.
Jag vill...
Men det är ju det att man vill, det är ju det att man gärna vill träffa folk när man berättar om folk.
Det är rätt. Det fysiska mötet är ju inte att vara liksom.
Nej. Okay. Ja, men vi får se.
Ja, vi får hålla tummarna att vi får en ljusare framtid och att vi också kan träffas på ett annat sätt än vad vi gör idag. Så att, Jag vill rikta ett stort tack till dig, Birgitta Eriksson, för att du ställde upp och önskar dig lycka till med ditt författarskap. Och vi ser fram emot boken som kommer att bli klar här under vårkanten och så kanske under hösten, så får vi se er live då ni går igenom och pratar om dessa företrädare som ni lyfter in i boken och så vidare. Så stort tack och lycka till framöver, så hörs vi.
Tack så mycket för att jag fick vara med här. Det var jätteroligt.